Du lyssnar på Drottningens hemlighet av Johan Åsard, uppläst av mig, Mats Eklund. Facts do not cease to exist because they are ignored. Aldous Huxley. Prolog. Det var på kvällen den 6 maj 2010 som drottningen framträdde i TV4 i ett program som var en del av en dokumentärserie om den svenska kungafamiljens historia. Just den här delen handlade om drottningens egen bakgrund och familj. Och i det här speciella avsnittet hade intervjuaren kommit fram till det ögonblick där det skulle handla om hennes far, Walter Sommerlath. Eller rättare sagt, faderns förflutna som medlem i det tyska nazistpartiet. Det var ett märkvärdigt ögonblick eftersom det var första gången drottningen överhuvudtaget uttalade sig om detta. I alla de böcker och de tusentals artiklar som skrivits om drottningen och i alla intervjuer hon gett hade frågan aldrig berörts. Men nu var det alltså dags. Hur ser drottningen på att er far var medlem i Nationalsocialistiska partiet? Intervjuarens fråga var inte kritisk eller värderande, snarare trevande. Och drottningen verkade väl förberedd. Hennes budskap var klart och distinkt. Hennes far hade varit medlem i nazistpartiet, men han hade inte varit politiskt aktiv, sa hon, och betonade detta ytterligare en gång. Han var inte politiskt aktiv. Hon förklarade hans medlemskap med att Tyskland vid den tidpunkten var ett maskineri. Hon sa att om man inte var för, var man emot. Och fabriken i Berlin som han drev under kriget hade tillverkat hårtorkar och elektriska tåg och gasmasker för civilt bruk, men inte krigsmateriel. Inget pansar, sa hon och upprepade det. Inget pansar. Intervjuaren gjorde ingen invändning. Inga följdfrågor ställdes. Inte heller om hur det gick till när Walter Sommerlath kom över fabriken i Berlin. Bara några månader före Hitlers anfall mot Polen. Istället gick programmet vidare till andra delar av familjen Sommerlaths historia. Drygt 70 år tidigare, den 26 maj 1939, går en man ombord på ångaren Antonio Delfino i Hamburgs hamn. Han heter Efim Wexler och han är 56 år gammal. Han reser ensam. Hans hustru är död sedan många år tillbaka och hans vuxna dotter har redan lämnat Tyskland. Nu ska Efim Wexler själv lämna sitt land och aldrig mer återvända. Kanske ställer han sig en stund på Antonio Delfinos akterdäck och blickar ut över hamnområdet, samtidigt som ångaren gör loss från kajen. Det är ett virvar av intryck som möter honom. Hamnbassängen är full av större och mindre fartyg som manövrerar för att styra ut eller lägga till. Signaler från fartygens sirener ljuder genom luften. På kajen pågår en mängd aktiviteter. Hamnsjåare lastar gods på vagnar. Passagerare med stora resväskor drar fram i klungor på väg till fartyg med olika destinationer. Hamnarbetare fångar in linor som kastas från fartygen som lägger till. Ordningspoliser patrullerar fram och tillbaka och blåser i sina visselpipor för att dirigera trafiken av bilar, truckar, lastvagnar och människor som rör sig fram och tillbaka i myllret på kajområdet. Vid en vaktkur en bit bort står en grupp soldater och röker. På vaktkurens tak syns den röda flaggan med nazistpartiets symbol, den snedställda svarta svastikan i en vit cirkel i mitten. Ytterligare en bit bort syns en klunga män med svarta uniformer. På deras svarta skärmmössor syns den karaktäristiska dödskallen. På bröstfickorna sitter det välkända emblemet med de två stiliserade sigrunorna som står för SS, Schutzstaffel, nazistpartiets fruktade specialpolis. Vi vet förstås inte vad Efim Wexler tänker. Kanske känner han lättnad över att det är över. Att han slutligen är på väg. Säkert tänker han på sin fabrik i Kreuzberg, hemma i Berlin, på sina anställda och hur det ska gå för dem.